Jag är ingen predikant, det vet ni, men det är kul att kunna dela Guds ord. Det har jag alltid tyckt. Tänkte innan vi lägger det här i Guds händer. Jag har ju svårt innan jag går be, tänkte jag måste säga. Jag är ingen, jag kan prata, det kan jag. Och det är oftast svårt att sätta fast eller stå slut på mig. Men när det gäller att stå här så är jag faktiskt blivit alldeles gång väldigt nervös. Men ja, jag ber, ni får hjälpa mig att be så att Gud får vara med i det här. Så det har jag, det Gud har lagt i mitt hjärta, så får det, ja, får Guds vilja förse. Tack Herre att du ser att vi får samlas i ditt namn här. Tack att det är fortfarande möjligt Herre. Tack att du är med varje gång när vi samlas i ditt namn. Du ser Herre det du har lagt i mitt hjärta nu i en månad. Och det vet jag att det är din vilja Herre. Låt vårt det vara så här att det, om det är din vilja, så det är ingen som känner sig, ja, att de inte känner stötta eller så, utan du får tala det. Och även om jag kanske inte kan förmedla det med det, även om jag säger ja, så låt det ske liksom som du har tänkt här. Att de får tolka det precis som du har tänkt, oavsett hur jag säger det. I Jesu namn, amen. Ja, jag räknar med såklart att ni har redan Bibel med er. Det har alla. Jag tänkte, vet du, det var ju väldigt roligt, tänkte jag. Det jag fick en bönesvar nämligen idag när jag satt där. Det är som sagt, det finns ett bibelord. Jag förstod inte varför jag fick den. Eller inte ord, utan det är en kapitel. Jeremia 17. Men när Monica pratade nu så fick jag svar. Och det känns ju häftigt. Jeremia 17. Vi kommer inte läsa hela kapitel. Men sen tänkte jag, jag har ju lite anteckningar här, så jag kommer försöka hålla mig så mycket det går där. Men jag är väldigt, ja, ni som känner mig vet att jag pratar väldigt mycket. Ska försöka verkligen hålla mig kort så mycket jag kan. Jag ska bara hitta Jeremia här nu då. Kallas här istället. Så säger Herren. Vi läser från vers 5. Kapitel 17, vers 5. Så säger Herren, förbannade den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något som komma, något gott komma. Han bor på brända platser i öknen, på salt jord där ingen bor. Men välsignade den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som en träd planterad vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år. Och det slutar aldrig att bära frukt. Ja, som ni fattar, det handlar om frukter såklart. Det var därför så att jag fick bönesvar precis idag. I första saltaren så står det så här också. Salig är den som inte följer det gudlösa råd. Som inte går in på syndares väg. Och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vindstockar. Som bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör det likas väl. Jag tänkte, vet du, det finns, vet du, man läser i Bibeln, grunden till relationen med Gud är ju tillit. Det är ju precis när vi litar på Gud, det är ju ett tecken att vi förstår vem Gud är. Den ögonblicken vi litar på honom och förstår honom, så kan vi etablera en god relation med Gud. Och när jag läser i Gamla testamentet, framförallt i Moseböckerna och sådär, så säger ofta Gud som blir arg och vred. Och det är ju inte liksom, vi borde ha inte förstått eller fattat. Men det ser jag, vet du, för att det är många som vet, även om Gud visar gång på gång vem han är och vad han gör, så ändå litar man inte på Gud. I Hebreerbrevet kapitel 11, vers 1, så står det: tron är en övertygelse om det man hoppas, en vishet om ting som man inte ser. Jag tänkte, varför är det så? Varför litar vi inte på Gud? Han gör ju så mycket för oss, men ändå, vi landar ändå på att nej, det här fixar jag själv. Jag behöver inte fråga Gud och så. Och det är ju, vet du, såklart, man förlitar sig mer på människor eller framförallt på sig själv. Jag är en mästare på det oftast. Är det. Och det handlar inte liksom, att man inte ska gå till människor eller i världen. Men det är lättare för en människa att fråga någon som man ser. För att Gud ser man inte. Och det är inte bland de första man tänker. Så fort man behöver hjälp och man behöver pengar, då är det lättare att gå till banken eller till någon man känner och fråga, istället för att gå till Gud. Nu pratar jag om sjukdom och jag själv har en sjukdom, så jag vet hur det är. Men det betyder inte liksom att jag behöver inte gå till läkare. Läkare, det pratas i Bibeln. Det är ingen liksom yrke som förbjuds. Men om jag kanske söker mig till Gud först, då kanske inte ens behöver gå till läkare. Sen vet jag att det är olika såklart från person till person. Det är inte det. Men Gud säger det. Den äkta tron är som placeras till honom när vi inte ser honom. Jag tänkte, vet du, det är för när jag läser upp gamla testamentet och så. Gud vill bli väldigt besviken när vi vänder oss och söker hjälp hos andra människor. För att det är ett tecken på otro. När jag alltid söker hjälp i världen och det som världen har skapat för strukturer istället för att ständigt söka till Gud. När jag söker honom, det är ett tecken på tillit. Jag hade lite exempel, tänkte jag ska försöka korta det då. Men jag tar en egen som jag har hemma. Det var för ett år sedan, tror jag. Vi har köpt ett hus, som ni vet, för 2 år sedan typ ungefär. Och det är, vi hade liksom 2 rum då. Så vi tänkte, vad roligt hade det varit att kunna ta bort en vägg där. Alltså så kunde jag haft en stort rum. Och då, vi hade lite sparande, men inte så mycket ändå. Och då tänkte jag, det är bara att gå på nätet. Det finns att jämföra. Man kan jämföra lite sidor och sådär, så kan man hitta en bra snickare. Och sen, vi visste inte om väggen var bärande eller så. Men jag tänkte, men snickare vet vad den ska göra. Så det är bara att gå. Och det gjorde jag. Då gick jag där på nätet och hittade en kille från, minns inte vart han var därifrån. Då kom han och fixade, och han kändes inte så professionellt. Han har satt igång direkt, och så han kom själv direkt och så satt igång med väggen och allt och skulle trä bort. Och så jag tänkte, men tänk om den här väggen är bärande. Han har jobbat i 4 timmar, då säger jag, nej, det här känns inte bra, så vi får pausa det här, så jag kom på en sak. Jag sa inte till honom, men jag kom på själv. Jag sökte inte Gud. För att jag fick det så en stort ofrid. Så när jag kom på det, tänkte jag, vi måste ju be, så heter Petra också. Så när jag har bett, så fick man inte liksom en tillig svar. Men det kände, gå tillbaka. Sök en snickare fortfarande. Och det gjorde vi. Och det fanns här. Det var ju här i Hjälgarås till och med. Vi behövde inte betala någon ersättning för bilen. Den visade sig vara billigare. Det visade, man kände sig så tryggt, för att han var inte själv. Han visste vad han skulle göra. Och han hade flera stycken som jobbade med honom. Och det här är en exempel då på hur det här, när man litar sig på Gud, när man söker Gud först. Men det finns massa exempel i Bibeln. Ni har ju hört såklart om Joshua. Det är en bra exempel. Han var ju efter liksom Moseböckerna 40 år där då. Så då dör Mose och så tar över Joshua. Och han var en natt där för sig själv. Och då står det, vet du, i Bibeln om Guds ängel. Jag tror det är Jesus som var där, som stärker honom. Och berättar till honom helt enkelt, jag är med er. Ni kommer få Jeriko. Gör bara som jag säger. Ni behöver inte kämpa eller gå eller strida och så. Utan gör bara det jag säger. Det lät kanske konstigt att man ska gå runt morrarna och inte göra någonting och så. Men de gjorde det Gud sa. Och efter 7:e gången när de gick runt, blåser de trumpeterna, så faller ner Jeriko. Gud sa en gång, och sa också en viktig sak, som så vet du, ta ingenting av den här, staden, ingen guld, ingenting, utan allt som är förstfött är mitt. Det står i Gamla testamentet, och så att om det var barn, djur eller vad som helst, förstfödde tillhörde Gud. Det fanns en man, jag tror det han hette Akan eller Akan, vet inte hur man uttalade. Han skällde, kan man säga, från Gud då, för att han tog lite fina saker och så där och så i smyg och så och gömde det. Nästa anfall, då skulle gå vidare, då skulle anfalla Aj. Och den här gången, vad gör Joshua då? Han går inte till Gud, utan förlitar sig till spejaren. Spejaren går där och tittar. Oj, det här var hur lätt som helst. Det är som, så en rolig uttryck som jag har lärt mig nyligen, en baggis. Så det är ingenting. Det är bara några hundra män, så det fixar vi. Det behöver inte ens hela styrkan komma, utan var kvar ni är. Ge mig bara några hundra män så fixar vi det här. Nej, de fick stryk. Så de kommer tillbaka gråtande och allt och frågar Gud, åh, varför hände det här? Hur gick det så? Då är du så att du är med oss och allt. Då visar Gud, men åh, du kunde komma till mig, ni har ju synd bland er. Det är inte konstigt. Det handlar inte om hur många ni är, utan om jag är med er. När de löser den här situationen med den här mannen då som själv, så är Gud med dem. Och då säger Gud, var kvar där på den berget, så jag kommer ge den. Den här landet Aj eller stället. Och det gör Gud. En till exempel som jag tyckte är väldigt roligt. Ni känner ju vet du, från krönikeböckerna där om Asa. Eller Asa, vet du hur man säger det. Han var ju liksom en kung som gjorde gott i Guds ögon. Han var gjorde en del bra reformer som var Israel, eller inte Israel utan juda. Om man ska vara mer specifik. Det gick väldigt bra för juda. Varför säger juda? Ju fast den här tiden Israel var delade i två delar, som ni kommer ihåg. 10 stickna var Israel och stammarna, och 2 stammarna var där nere då judastammarna var 2 stickna. Och Asa då tillhörde, han var ju kung över judastam då, där nere, eller judastam, juda heter det. Det som hände då, som sagt, han vandrade med Gud. Han blir vet du, då, även om det gick bra och allt och så, som alla andra tider så blir det oroligheter. Och det fanns en kung, eller en man från Etiopien, som skulle anfalla juda. Och det gjorde han med hela 1 miljon soldater. Det är inte små saker direkt. Det är inte små, det är ganska stort styrka. Och känner man, läser man historien och så där, så kan man, det står inte specifikt hur många män hade juda. Men läser man historien så vet man att de var inte så många i Israel. Eller i det folket då, i judan då. Men Gud förstår, vet du det, pratar Gud, Asa söker sig till Gud. Och Gud försäkrar Asa om att han kommer leverera Etiopien armé i hans händer. Alla män som tillhörde Etiopien under den striden blev dödade av judas män. 1 miljon folk. Här kan man läsa man vidare då, så står det också att kung Basha, som var kung då i Israel, den kom på att nu ska vi ta tillbaka juda, så de skulle de anfalla istället. Vad som hände då, då blir det bättre att den här Asa som är kung i juda, han får panik och då söker han istället och söker sig till Gud. Vad gör han? Han tar massa pengar och skatter och skickar till en kung, till arameiska kunder tror jag. Precis. Och då vet du, söker arameiska kungen och ber om hjälp. Och det får han. Det går bra för dem. Men sen vidare i kapitel 14 då, så står det vet du, att Hanani, en profet, som kommer och kritiserar väldigt hårt vet du, Asa. För att han inte sökte sig till Gud. Gud var fortfarande med honom. Han hjälpte dem ändå. Men han fick en väldigt stor kritik. För att han sökte sig inte till Gud. Och härifrån, om ni kommer ihåg då, så blir det... Det går inte så bra för Asa. Från att gå, han gick från att göra gott i Guds ögon till att göra det som var ont i Guds ögon. En sista exempel som jag tänkte ta, det är Gideon. Under den här tiden så var det medianiterna tror jag, som anfaller väldigt ofta och plundrade allt vad Israel hade. Då kallade Gud Gideon och samlade en armé som det var på 30 000 män. Men de skulle möta en armé som var lika mycket som, vad står det? Det står ju på beskrivs, en armé som beskrivs som gräshoppor. Och deras kameler var ju lika mycket som sanden i havet, står det. Så här står det inte en miljon, utan det var ju mer än miljon, antar man. Så stort så att man inte kunde ens räkna. Då säger Gud, vet du, vad bra att du samlar 32 000, men det är, ni är ganska många. Och då säger Gud, va? kan tänka. Tänkte, 30 000 män, 32 000 är många. Nej, det, säger Gud, ja, det är ni är för många. Gör så här, fråga alla dina arméer, hela din armé som är på 32 000 män. De som är rädda, de får gå hem. Och 20 000 ungefär, tror jag, så packas sina arméer, sina leksaker, kan man säga. Och så går de, för att de var rädda. Sen Gud säger, nu är det ungefär 12 000 kvar, bra, men det är fortfarande, ni är fortfarande för många. Och då går de igen, bäck där som ska dricka vatten. Då säger Gud till, till Gideon då, de som, som böjer sig och dricker vatten ska skicka hem, men den som läppjar vatten ska du behålla. Så bara 300 män var kvar. Och det är liksom bara det, tänkte jag, alltså, om man tänker, vad har de för chans? Men som jag sa, det var inte antalet som en andra exempel. Det var ju bara, Gud, är Gud med dig? Då spelar det ingen roll. De här 300 män, de lyckas att besegra. Och hela den här armén som var liksom, som sagt, lika mycket som gräshopp. Alltså, det var ju så stort armé som man kunde inte räkna. Inte en enda man av de här 300 som tappar livet. Det är stort. Och jag tänkte, varför är det så? Varför gjorde så Gud? Varför ville att han skulle få så få? Och det står ju, längst upp i början. Gud visste, om de hade varit många, då hade de tagit ära, såklart. Det är vi jättemånga bra av det, att göra det. Så fort händer någonting, om ger någon en komplimang eller vad som helst, så känner jag, ja, jag är duktig, ja, vad bra. Eller jag kan tänka mig de som var och strider där, ja, vad duktiga vi var, skjuta och så där, och så då vann vi. Vi var inte många, men vi gjorde det, vi var bästa. Men de här 300 män som besegrade den här armén, de kunde inte säga annat än säga, Gud var med oss. Och det tyckte jag var så stort. Och jag tänkte, idag hos oss, nu kan det vara även i skolan här, det är många barn här. Jag tänkte, just det här, att det är inte så många, alltså vi kristna, oavsett om vi är på jobbet, eller om vi är i skolan, eller i vilken sammanhang som helst. Vi är alltid i liten minoritet. Det är inte att vi är jättemånga, liksom majoriteten. Det är vanligt, det tillhör i vanlighet att vi är få. Och då tänkte jag, just precis det här Gideons exempel. Vi är inte många, nej. Men är Gud med oss, så vad spelar det för roll? Ja. När man lever i Guds förtröstan, just det vi läste om förut då, om Jeremia. När man lever i Guds förtröstan lever man i permanent seger. Det betyder inte att allting går bra och att man aldrig möter prövningar. Men man tar sig igenom prövningar med glädje och till leende på läpparna. Det är hemligheten när man kommer till en relation med Gud. Där vi förstår vem Gud egentligen är. När vi förstår Gud, då är det är då man börjar släppa taget. Jag har väldigt svårt med det, så jag tränar. Eller låter Gud göra. Släppa taget. Men även att kunna slappna av. Då kan Gud ta över. Och när Gud tar över, då är det köttet borta. Och det enda som är, och även det som är jag. Jag, det är det som är ganska populärt tyvärr i världen idag. Jag. Det är det största avguden, tror jag, vi har. Jag. När det är borta då finns det bara heligande. Och när det är bara heligande in oss, det är då kan styra våra liv. Och det är då står det att vi ska bära frukt. Och vad är det, heligandes frukter då? Det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, mildhet, trohet, självbehärskning. Även om hetta kommer, som vi läste förut där då, även om torra perioder kommer i våra liv, även då så bär man god frukt. Detta tycker jag är så roligt och fascinerande, för att det spelar ingen roll. Det beror inte på oss, de här frukterna, på hur duktig jag är eller vad jag gör och sådär. Utan de finns där. Oavsett om det är soligt, alltså det går jättebra. Eller om vi har det jättejobbigt. Om man har pengaproblem eller man är sjuk eller någon dör i familjen och så. Det finns de här frukterna. Det är inte beroende av oss. Läser vidare i kapitel 17 från vers 9 till 13. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningars frukt. Lika rapphöna som ruvar på ägg som hon inte har lagt är det som oärligt samlar rikedom. När halva livet gått måste han lämna den, och vid livets slut ses han som en dåre. En härlighetens tron, en urgammal höjd, är vår helgedomens plats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Den som anfaller från mig ska bli skrivna på marken. Det har övergett Herren, källa med det levande vatten. Jag tror att det är en grej som jag tänker, om man skulle ha haft möjligheten att kunna titta. Jag har önskat i alla fall någon gång att kunna titta, vad finns i mitt hjärta? Jag känner vad som finns i mitt hjärta, men jag önskar kunna se vad finns i mitt hjärta. Då tror jag skulle hamna i chock. Men det tror som det att vi inte kan göra det, att vi inte kan se det. Men det står där vem som kan göra det. Det är bara Gud. Tänkte jag läsa i Matteus. Jag ska läsa, ni behöver inte vända det, att jag kan läsa dem snabbt. I Matteus evangeliet, två ställena. Det är 15, kapitel 15 och 19. Då står det så här. För från hjärta kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk vittnesbörd och hädelser. Så den gör människan oren. Matteus 12, 34-37. Så står det. Huggorms singel. Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er, varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara på för på den domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Jag tänkte, vi förstår, alltså jag försökte ju tänka, men jag tänkte, jag själv i alla fall förstår inte, jag kan inte svara för alla. Jag förstår inte på hur ont hjärta egentligen är. Det står ju där, jag vet, i Jeremia. Bedrägligt, det finns inte mer bedrägligt än hjärtat. När någon, tänkte jag på, skulle kritisera, alltså en konstruktiv kritik, det är det första reaktion man får, det är att bli stött. Jag säger, ja, vem tror du då att du är? Eller varför, hur tänker du då? Eller hur gör du? Det är inte det liksom, oj, det gör inget, jag gillar det ändå. Utan det blir direkt, aha, du går emot mig. Då, det är en naturlig grej, de flesta säger. Vi uppfattar oss för att vi är som fina människor. Och det var ju, vet du, Linda pratade om idag, vet du, om en, ja, en person som går och ställer frågor. Jag vet att Christer också känner till, det heter Living Water. En, vet du, man som går runt och frågar folk om, vet du, om man uppfattar sig som en god människa. Självklart, de flesta tycker, jo, ja, men jag är god. Jag är inte det bästa, men jag är god människa. Jag är inget fel på mig. Det finns andra. Och så ställer man frågorna där, vet du, som han ställer. Om man har ljugit någon gång
eller gjort någonting fel eller tänkt någonting dumt någon annan eller så där, då kommer det fram då, just det, jag kanske inte är lika god, nej, jag är inte god människa, nej. Jag tänker på en grej jag tänkte på mig själv. Det var ju typ ungefär för ett år sedan, kanske ett och ett halvt år sedan. När jag fick en fråga, ni vet att jag jobbar i Skövde, så jag pendlar. Så jag blir trött på eftermiddagar. Jag vaknar tidigt ibland och kommer hem, oavsett om jag vaknar tidigt så kommer jag hem sent ändå. Även om jag åker härifrån, alltså från till jobbet, vad det blir nu, 16:30 och så kommer jag hem ändå, 16:30 blir det. Så ändå 12 timmar. Men man hittar så mycket ursäkter. Man får ju fråga, kommer du till bön idag? Ja, jag vet inte, jag är så trött idag. Jag behöver vara hemma. Då pratar jag om mig själv nu idag, för att det har hänt på riktigt. Jag hittar massa med ursäkter att inte komma till bönen på tisdagar. Det är sant, jag är trött. Men jag var inte trött för att titta på tv. Och jag var inte trött heller för att spela något spel ibland. För jag tyckte att jag förtjänade. För att jag jobbar hela dagen, jag är trött. Jag behöver slappna av lite grann. Och jag var inte trött heller för att kunna titta på mobilen. Tills Gud visade mig, men vad håller du på med? En jättebra exempel, det var i torsdags. Det var ju liksom inte länge sedan, det var ju nu i torsdags, den här veckan. Det var en sån situation där jag påminner mig själv och säger, just det, ja, det här känner jag igen. Jag var väldigt trött, ja, det var jag. Jag sa till Peter också, jag tänkte, nej, jag går inte, jag kan inte gå till kompisträffen. Men jag bad ju Gud och sa, om det är din vilja såklart, så får du visa det. Att du ger mig styrka och kraft. Vad tror du det hände? Ja. Ja, men jag kom ju precis. Jag åt mat och jag kände mig pigg. Så jag kom hit, ja, det gjorde jag. Och när jag kom hem så var jag inte trött längre. Fast jag sov bara 3 timmar den dagen, den natten. Och det tänkte jag ju det här med att man förlitar sig till Gud. Säger att okej, jag orkar inte. Okej, jag kan inte. Men gör din grej, Gud. Då blir det bra. Ja, tänkte Matteus är en sån bättre bok som jag gillar väldigt mycket. Det har jag inte planerat att gråta lite, men nu blir det så. Får ni leva med det? Nej. Jag tänkte läsa några bättre ställen i Matteus evangeliet. Det är 6:e kapitel. Så har ni Bibeln så får gärna komma gå dit. Och det är från vers 1. Jag kommer inte läsa hela kapitlet, men jag ser vilken vers det blir. Akta er för att göra era goda gärningar inför människor, för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det, så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att bli ärade av människor. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du gör en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i den fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Vi läser vidare till vers 5. Det handlar om bön. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnorna för att synas inför människor. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i den fördolda. Då ska din far som är ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att det ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom det. Vi hoppar till vers 16. När ni fastar, se då inte distra ut som hycklarna som vänställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smör ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din far som är i den fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden där rost, hur säger man det här? Säger man rost? Rostack. Och mal förstör. Och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Läser man vidare i kapitel 7. Det är just det, de här tre exemplen då, som jag läste nu då. Det är i princip vad Jesus säger här. Är att man ska vara ärlig i sitt hjärta. Det handlar inte om vad vi gör. Eller hur mycket saker vi gör och så. Utan det handlar om varför vi gör det. Det är inte för sin eget, utan gör man det för Gud. Då är det att man ska inte gå runt och skrika ut det. Att göra det man gör för Gud med ärligt hjärta, så finns det ett värde i det. När vi börjar leva vårt liv med ett gott hjärta, så har vi de här frukterna som börjar mogna i våra liv. I kapitel 7, vidare i Matteus då, från vers 16, står det så här. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan en dålig träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger herre, herre till mig ska komma i himmelriket. Utan den som gör i min himmelska fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Människor som känner på Gud på riktigt, då bär man god frukt. Och jag tänkte, vet du, när jag säger, vet du, kan inte säga alla församlingar och så, men det är, när jag kollar på nätet, jag kollar en del predikanter, lyssnar på många olika predikanter och så, för att jag vill verkligen förstå saker som jag inte förstår i Bibeln, men ber också för att de som jag lyssnar på är, ja, att de är bra. Men det säger, vet du, vad blir det, vad är det, vet du, hur syns det att vi bär god frukt? Är det för att man har stora församlingar? Nej, det är inte det. Eller att vi har goda predikanter och så alla hoppar och studsar och så. Eller att man har, vet du, en jättefina kör, jättefina låtar och jättebra teamsledare. Alltså allt såna här saker. Det är det man ser att man... Frukterna. Nej, det är inte det heller, nej. Det kommer ha godhet, mildhet, tålamod, självbehärskning, kärlek, vänlighet, trohet. De är frukterna. Om hjärtat inte är ren, så allt annat betyder ingenting i Guds ögon. När Jesus kommer tillbaka på slutet, det vi läste i kapitel 7 då, och det är människor som kommer till honom och säger, oh, vi har gjort det här i ditt namn, eller vi har gjort det här och det här och det här. Det är alltså de som går på egen kraft då, som inte har överlämnat sig själv till Gud. Där hjärtat inte är ren. Då kommer Jesus säga det klart och tydligt. Det är ingen som säger, ah, okej, jag förlåter det. Han kommer säga det. Jag har aldrig känt dig. Och det enda som känner vårt hjärta är Herren. Som det står i vers 10. Tänkte jag ska läsa det igen där. Ja, Herren, utforska hjärtat. Och pröva njurar för att ge åt var och en efter hans vägar, efter hans gärningens frukt. Jag tänker att det han måste, Gud måste vara den som är Herre över i vårt hjärta. Han måste vara den som styr. Han måste komma in i vårt hjärta och städa runt och ta bort allt som inte ska vara där. Så att vi inte blir stötta eller reagerar dåligt eller dumt och så. För att frukterna, det är de som står där. Man kan inte, Gud säger att det här med att man inte kan vara både god och ond. Ja, det var det jag hade idag.